There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hej och välkommen att vänta på katastrofen ännu en gång med mig, Kalle Zackari Wahlström, och med Patrik Sellman. Hej Patrik!
Hej Kalle!
Mår du bra?
Jag mår jättebra. Väldigt bra att göra. Det är en rolig tid nu. Alltså, verkligen. Det är mycket grejer som ska hända. Ja, ja, det är det.
Ja. Men man blir också... det är mycket.
Ja, det är ju det. Det brukar jobba upp sig till lätt hysteri efter ett tag där. Men det är ju bara roliga grejer hela tiden. Men man har ju gått och väntat hela vintern på den här tiden nu så.
Ja, men exakt, laddat. Alltså, idag är förskolan stängd, så jag och Björne, min 1,5-åring, har nu på morgonen slaktat vår bagge och flott honom och hängt honom i kylrummet. Så är livet här på gården.
Ja.
Du, Patrik, jag hörde så jävla intressant grej igår. Det var att de hade, nu vet inte jag vad det heter, computer scientist, alltså... Det är inte riktigt dataforskare, jag vet inte riktigt vad det heter på svenska, men hur som helst, de hade i alla fall utvecklat ett artificiellt intelligent system för odling. Ja. De hade tagit fram en miljö där de kunde kontrollera allt. Alltså näring, ljus, temperatur, luftfuktighet, liksom, jord, allting. Allt var liksom kontrollerat av den artificiella intelligensen.
Ja.
Och då hade de gjort 100 olika experiment bredvid varandra. De odlade basilika.
Mm.
Och sen hade de satt vissa begränsningar för den här artificiella intelligensen. Och det var till exempel en sån här begränsning var att de hade minst 6 timmar mörker varje dygn. För att så är det ju i naturen. Det är ju minst 6 timmar liksom natt. Så för att då basilikorna skulle få vila så var det 6 timmar. Men då visade det sig att alla de här artificiella intelligenserna maxade ljuset. Så de körde liksom de körde bara 6 timmars vila. Så då tänkte jag så här, de kanske vill ha mer ljus. Alltså för att då göra odlingen så effektiv som möjligt. Tog de bort den där begränsningen och då visade det sig att det mest effektiva sättet att odla basilika var att ha ljus 24 timmar om dygnet.
Mm.
Och det var så spännande tycker jag, för att då visade det sig, man tror ju att naturen är genialisk, men naturen förhåller sig bara till begränsningarna som finns. Så om det var just 24 timmar om dygnet så skulle basilikan må bättre av det, men nu är det ju inte så. Då klarar den sig på något sätt med 18 timmar ljus per dygn. Visst var det spännande?
Ja, det kan ju variera ifrån art till art det där också, va?
Ja, men exakt. Men den artificiella intelligens, den som vann tog fram ett odlingssystem som, där det var 24 timmar ljus om dygnet. Och den kunde också variera... ja, men du vet, styrkan på ljuset, färgen på ljuset, allt kunde den kontrollera. Mm. Och men det som stack ut där, det var då att just 24 timmar gav den godaste och livskraftigaste basilikan.
Ja, hur mäter de livskraft och sånt? Och det kan man ju fundera på. För i och med att det är ett AI-system så måste det ju finnas någon feedback, alltså återkoppling i systemet. Och
ja, men exakt.
Jag sitter ju och tänker på såna här grejer som stress, mottaglighet för sjukdomar och så, om inte växten får återhämta sig och vila och, så, och sånt där.
Just det.
Så att, ja, det kan vara så. Det skulle ju kunna gå att tänka sig att man kan optimera i till exempel extrema växthusodlingar och sånt där för vissa nischade grödor för att minska resursförbrukning och optimera och så, givetvis. Men det är den typen av odlingar kommer ju alltid att vara marginaliserade eller marginella, va? Så att,
just det. Och kommer också kännas ofräsch antagligen, för att den är så onaturlig, eller vad man ska säga.
Ja, men jag tänkte också på det där med Norrbotten. Du sa det är alltid minst 6 timmar mörker. Och då tänkte jag, den killen har inte varit i Norrbotten. På sommaren.
Jag parafraserade bara vad de sa i den här podcasten jag lyssnade på. Det var en amerikansk podcast och där är det väl då 6 timmar mörker per dygn. I Norrbotten är det ju ljusare, det stämmer.
Där är det ju ljust dygnet runt, vissa perioder runt midsommar i alla fall.
Men är det då bra att odla där?
Ja, tydligen så skulle det kanske vara jättebra att odla basilika i växthus där uppe då.
Satsa på det om du bor i Norrbotten. Basilikaodling.
Ja, precis.
Apropå odla, det är hög tid att trycka ner potatisen i jorden. För jag såg nämligen musöron på björkarna. Är det en regel som du också går efter, Patrik?
Nej, det är det egentligen inte, utan det brukar vara mest praktiska omständigheter som styr när potatisen kommer ur backen. I år är det faktiskt så att det blir inte förrän i pingst. Det är lite sent, men det passar bra också i och med att det varit så kall vår och är kallt i jorden och sådär. Varför det blir pingst är därför att vi ska göra så nu framöver att vi gör det till en familjegrej, det här med sättning och skörd av potatis. Så att barn och barnbarn och sånt kommer hit, så hjälps vi åt med de där grejerna då.
Okej, vad kul. Och får alla del av skörden då också?
Ja, det är också med. Det har de ju alltid fått, men nu blir det mer så då.
Ja, vad spännande. Hur stort potatisland kommer du ha i år?
Ja, jag sitter ju inte och räknar så mycket, utan jag kör mycket på intuition, vet du. Men det blev väl bli förmodligen ett par 300 kvadratmeter i alla fall.
Oj, stort.
Ja, ganska stort blir det.
Det känns som att du tycker att potatisen är en väldigt viktig gröda. Stämmer det?
Ja, alltså det är ju den grödan som, ska vi säga, har störst betydelse och är viktigast ur ett beredskapsperspektiv. Va? Och det är, man kan ta hållbarhet och sådana saker också, i och med att det är det sättet som med lite resurser kan producera mycket energi till oss människor. Alltså många kalorier på trädgårdsnivå då. Så att jag har ju velat ta upp det med potatis länge. Det börjar ju bli slutkanten nu. För du har ju förgroning och sådana saker. Och den hade ju varit bra om man hade börjat med och sådär.
Ja, men det kan man få lära sig till nästa år, tycker jag. Nu tar vi från början. Berätta om potatisens historiska betydelse.
Ja, den har ju kommit ganska sent egentligen. Den har ju kom ju efter upptäckten av Amerika då. Och nu har jag ju inte förberett det. När var det Ahlströmer tog hit potatisen?
1600... Jag ska fråga min farsa. Min farsa är utanför där jag sitter
och
bygger en trappa. Ja,
eller också frågar du Google.
Här! När kom potatisen till Sverige? Ja. Mitten av 1700-talet, säger han.
Ja, var det så sent till och med? Det kan hända. Det som var innan
första
var ju...
Första kom till Sverige på 1655 började Ahlströmer odla i sin botaniska trädgård i Uppsala.
Ja, men det
då
dröjde ett tag, ja.
Slog igenom på 1700-talet.
Ja, precis. Och det man kan säga också är ju bland annat att bladmögel då och brunröta som går på själva potatisen har ju varit ett dilemma då historiskt. Och på Irland den stora utvandringen till USA från Irland, det har ju sin grund i en utebliven potatisskörd, va? Så den har haft väldigt stor betydelse för enklare folk helt enkelt då. Men innan det så körde vi med rover i stor utsträckning då. Så potatisen ersatte roverna för att den var enklare och effektivare att odla då. Så är det. Och så är det idag också när man tittar. Jag har provat lite olika grejer som bland annat mest majs då. I och med att den är så lätt att tröska. Du tröskar den med bara händerna. Men det går aldrig att jämföra med potatis. Kan man odla en yta, en större yta av med potatis, så får du. Men det är återigen, jag har sagt det förut. Det är i kokt potatis 810 kilokalorier. Vilket
per
är mycket
kilo.
Per kilo. Och är det så att du ska arbeta hårdare så kryper det ju uppåt 3000 plus kilokalorier i dagsbehov. Va? Ja. Då är det inte de hårdaste dagarna. Då är du uppe i flera kilo. 4 kilo potatis. Så det är tufft att äta det. Va?
Ja, får inte glömma det. Svårt att få i sig.
Ja, vi kopplar tillbaka till det då så att vi inte heller överdriver potatisens betydelse där, utan fett har varit viktigt för att få upp, va?
Just det.
Och spannmålen då.
Men som någon slags bas i sin i en, liksom en kriskost så är potatis genialiskt.
Ja, för att öka på den egenproducerade mängden kalorier då, så är potatis väldigt, väldigt bra. Men du behöver komplettera med spannmål och lager och så. Nu kommer jag i år att fortsätta lite grann med det här med kalorier. Och det jag ska testa i år är faktiskt maltkorn.
Mm-hmm.
Vi ska inte fördjupa oss i det, men jag ska prova att odla det på trädgårdsnivå. Och det är ju för att det som ofta ställer till bekymmer, det finns nakenkorn, nakenhavre och så vidare, ger låga skördar. Jag har inte provat att använda det på olika sätt heller. Jag har det i lagret som utsäde då. Men nu ska jag prova maltkorn och det har ju skal. Och skalningsprocess, det är ganska besvärligt att skala spannmål då. Men då är det ju så att om du ska mälta det här och brygga öl.
Ja.
Så behöver du inte skala det. Du ska inte skala det.
Ja, men geni.
Ja, så att jag ska prova den där processen och se då. Jag har provat att mälta förut. Alltså grodda och sen torka och rosta maltkornet då. Till malt. Men nu ska jag också se det här med skörd och tröskning och sådana här bitar då. Om det
är alltså då någon... kommer du att kunna göra öl från scratch?
Ja, inklusive odlingen då.
Ja, coolt.
Ja.
Men för att gå tillbaka till potatisen då, som det här ska handla om. Tänk att jag är en helt nybörjare. Jag har en trädgård eller en kolonilott. Jag vill odla potatis. Vad ska jag göra?
Vill du ha tidig potatis, så det är ju en av de här tre grejerna som jag tycker om man har lite nytta att man ska odla. Det är faktiskt tidig potatis. Och det är därför att du får fram en kvalitet på den tidiga potatisen som du inte får fram eller kan köpa i butik helt enkelt.
Mm-hmm.
Ja, mycket smakrikare och fastare potatis. Jag tycker den här stressade tidiga potatisen i butiken är ganska blaskig och vattnig många gånger.
Ja.
Och eftersom jag sa tre då, så är det ju faktiskt solmogna egna jordgubbar av godare sorter.
Mm.
För ofta är det ju så att de som finns i butiker, de sorterna är ju framtagna för att klara långa transporter och sådana här grejer eller så. Du får så oerhört smakrika jordgubbar. Och den tredje, det är ju tomaterna då. Egenproducerade tomater, speciellt på friland. De går inte heller att köpa i butik då, va?
Nej.
Potatisen då. Och,
det var nära.
Vi det blir så mycket frågor sen då. Men vad menar du med de
Vi tar dem en gång. Vilka jordgubbsorter ska man ha som är goda?
Ja, ah, det kommer jag inte ihåg nu.
Ah, okay.
I huvudet sorter faktiskt. Men det går att titta på det och vi kan återkomma med det i så fall. Men om du vill ha tidig potatis så kan du använda lite tricks för att den ska bli extra tidig. Och bor du i lite kärvare klimat och sådär så kan du krävas om du vill ha det till midsommar då, till sillen där. Mm. Och det ena är faktiskt att ha små krukor med och bara lägga potatisen på lite jord. Mm. För då kommer även rötterna igång.
Mm.
Och den rotar sig förutom att det kommer groddar då. Och börjar komma lite brast, kan komma lite brast också faktiskt. Kan du sätta den och då är den redan igång.
Just det.
Mm. Man kan ju inte sätta för tidigt. Blir det kraftig frost i blasten så vissnar ju den ner. Det kommer ju ny då, men då får man skydda den med fiberdukar eller någonting sånt där då. Det andra sättet är ju att lägga dem. Jag lägger i brödbackar faktiskt i vedboden precis innanför dörren. För då kan jag skydda ifall det blir frost och sånt. Jag stänger dörrarna på när jag går och stänger in hönsen då. Ja. Och så öppnar jag så att det kommer lite solljus och får du lite kortare och gröna groddar istället för de här långa ljusa groddarna som är lite känsliga för att brytas av då.
Ja, vill man, är det gröna groddar man vill ha och inte de långa vita?
Ja, det är bättre för att få ju fastare och hållbarare groddar då.
Just det.
Mm. När jag sätter potatisen sen, då gör jag fårör och där man tänker ofta så där som det ser ut en traktor och kört och kupat med kupor och sånt där, men när man sätter potatisen för hand då behöver du inte tänka så överhuvudtaget utan och det gäller ju avstånd och såna här grejer också.
Mm-hmm.
Det är ju ja, men de är ju anpassade efter vad hur brett det är mellan traktor, däck och såna här grejer va.
Ja ja ja.
Och jag har kommit på i alla fall, det här beror på hur mycket plats man har och hur man vill optimera och så, men jag gör bara en fåra som är ungefär en decimeter djup.
Okay.
Det behöver inte vara jättedjup, utan det räcker att när du har lagt i potatisen att den är täckt med några centimeter jord, 5 centimeter, då kommer blasten upp fortare också. Men sen har jag lite bredare radavstånd. Kan vara 70-80 centimeter.
Oj.
Och det är två grejer då. Och det ena är så här att då får du luft emellan raderna, vilket gör att vinden när det har regnat och sådana saker får bättre möjlighet att torka ur blast och sådana saker. Vilket gör att du får mindre bladmögelangrepp då.
Det skulle man ha tänkt på Irland på 1800-talet.
Ja, fast de äldre sorterna var väldigt känsliga också.
Ja.
Ja, men den andra anledningen är faktiskt just att jag sätter potatisen ytligt. Potatis är suverän för att få bättre kontroll på ogräset också.
Mm.
Och då gör jag så här att jag kupar ungefär när potatisen är 15-20 centimeter.
Alltså när blasten sticker upp 15-20 centimeter?
Precis, blasten sticker upp 15-20 centimeter. Och det gör jag när jag ser att det ska vara solsken ett par, tre dagar.
Mm-hmm.
Alltså i alla fall ingen nederbörd. Och det är ju därför att när jag kupar där, då dödar jag jordgräset om inte det får möjlighet att rota sig igen. Och det gör det ju om det regnar mycket på det.
Ja, ah, smart.
Ja, så och sen när de här dagarna har gått, då är det första vattningen. Har det inte regnat och är fukt i backen och så, då är det där man ska göra. Alltså när blasten har varit 15-20 cm. För då, det är den vattningen som sker där, den hjälper till så att du får fler knölar.
Och det där är så spännande, det där har du berättat för mig förut. Att det finns ett speciellt tillfälle när den bestämmer hur många potatisar den gör.
Ja, då får den möjlighet att få fler knölar då. Du har en vattning till sen och det kan variera mellan sorter, men det är ungefär när den blommar och den vattningen, för många sorter då, den vattningen är, det är ju inte alla sorter som ens blommar nu för tiden, men Den vattningen är för att få större knölar då. Då får du en bättre tillväxt, en större skörd helt enkelt. Och det här är ju den vattningen som de som odlar professionellt då tillämpar, va.
Så två vattningar. En när blasten sticker upp 15 cm och du har kupat och ogräset har hunnit dö. Och en när du ser att potatisen blommar.
Ja.
Och då kan man ju inte tänka sig att man har olika sorter och att de blommar olika. Men ska man då chansa på att vattna när de första blommar?
Ja, alltså har du väldigt tidig potatis, då kan du ju vattna den. Ja, om du ska till midsommar och sånt, då kanske inte det är skörd storlek och sånt, utan då är det tidighet som gäller. Men den här vinterpotatisen när du vill ha större skörd då. Jag tror att du kan vara, jag bryr mig aldrig om det blommar, utan jag ser när det börjar vara dags då, när det börjar blomma. Vattnar jag. Sen om det skiljer dagar, någon vecka hit och dit. Så noga är inte jag i alla fall.
Kupar du en gång till sen?
Ja, och det gör jag. Och där är det ju det är också både för att få mindre grön potatis. I och med att jag satte dem så ytligt så är ju kupningen väldigt viktig.
Just det.
Och där får jag ju också ganska mycket möjlighet att kupa i och med att jag har ett större radavstånd.
Jag bara kom på, vi kanske ska berätta vad du menar när du säger kupa.
Ja, just det. Det är ju alltså att du har en kuphacka och kupar upp jord emot blasten då.
Alltså man kan säga så här att när du sätter potatisen, då gör du ju en fåra med kanske en hacka.
Precis.
Och när du kupar, då gör du en fåra mellan raderna så att du puttar upp jord på sidorna på din potatis. Så att det blir mer jord ovanpå den.
Jajamensan, jag drar upp jord helt enkelt hela vägen. Så det blir i princip som en spetsig hög emot då.
Just det.
Sen har vi ju glömt den viktiga grejen. Ja, kan vi säga den, vi gör färdigt den andra kupningen där då. Den gör man ju innan det blir alldeles för mycket blast så man inte kan jobba i landet i princip, va. Och de här två kupningarna, de gör ju att ogräset får en rejäl omgång. Och efter den andra kupningen där så kommer blasten ganska fort och skugga ut ogräset också. Så du kan gå över någon gång och rycka lite svinmålor och liknande som kommer igenom. Men det är inte mycket.
Just det.
Så du får en väldigt fin ogräsbekämpning där. Jo, jag skulle säga vid sättningen också. När man sätter och gör den här en decimeter djupa fåran, så sätter man ju potatisen med 30 cm avstånd. En fot.
Just det.
Ungefär. Och jag har i många, många, många år gjort så här. Att jag kombinerar potatis och bondbönor.
Fan! Strö inte salt i såren nu, Patrik. Jag vet ju det här. Jag gjorde det i fjol. Men i år glömde jag bondbönorna.
Ja, men jag sa det. Kör ner två bondbönor med 30 cm. Gör inget om det krockar lite grann. Men gör man det när man har fåran, då lägger man två bondbönor emellan varje potatis då,
och
i
varför
raden.
Förespråkar du det här?
Jo, dels så tål ju även bondbönan kupning.
Mhm.
Så det går jättebra att den växer i potatis. Och det är ju vinterpotatisen, för annars hinner den ju inte gå upp och få bönor då. Den tidiga potatisen, där har jag inga bondbönor.
Nej.
Sen är det ju så här att det är bra att få in mer av baljväxten, alltså klöver, bönor, ärtor och sånt i odlingarna. För att den fixerar luftkvävet som vi har pratat om förut. Det är ju 80% kväve i luften och det kan inte växterna tillgodogöra sig.
Just det.
Men de här baljväxterna, de samarbetar ju med bakterier som de sitter som knölar på rötterna. De här bakterierna klarar av att fixera det här luftkvävet och göra det tillgängligt för växterna. Och då delar de med sig till växten samtidigt som de istället då får kolhydrater tillbaka, alltså energi då som växten fixar via solljuset då.
Coolt.
Så det är ett symbiosförhållande där, alltså ett samarbete mellan olika arter då, va.
Sen en annan grej som jag har tänkt på med det där, som är en ganska viktig grej för mig, det är också att att man har inte plats för allt. Så man kan odla någonting tillsammans, så är det perfekt.
Ja, det är också platsbesparande då. Och jag tycker inte de konkurrerar på något märkbart sätt heller där, va?
Jag måste säga om bondbönor, jag odlade ganska mycket i fjol. Jag hade mycket jobb alltså.
Alltså det är ju det, det är ju det med ärtor och bönor och det överhuvudtaget. Så att det är ju den grödan som vi odlar i trädgården som har högst kaloriinnehåll, va?
Mm.
Du är ju uppe på 2 500 och sådana per kilo. Men du märker ju ganska fort att det blir ju inte så vansinnigt mycket.
Nej, men precis. I mitt potatisland fick jag ju 100 kilo potatis och 1,5 kilo bondbönor.
Ja, precis.
På så samma yta.
Ja, det är kaloribehovet för en dag det, va?
Mm.
Av 360.
Ja. Och också att det tog liksom en kväll att sprita alla ärtor, alltså öppna alla ärtorna och trycka ut dem. Och sen så skulle man ju... Jag undrar mig, förvällde jag dem eller konserverade jag dem? Jag kommer inte ihåg. Nu har de i frysen i alla fall, i burkar.
Ja. Ja, precis.
Och inte ätit dem heller. Glöm bort att jag har dem.
Ja. Men det tycker jag du ska göra, för att de är väldigt, väldigt goda.
Ja, det är de.
De används ju i många kulturer runt om i världen då. Så jag älskar ju att faktiskt lägga ner mig på att skala dem och ha dem som tillbehör. Du gör som du gör med mandlar. Man kokar upp vatten och lägger i bönorna. Eller kan ha dem i och koka upp vattnet. Och så spolar du kallvatten på dem sen. Så gör du bara ett litet snitt och så trycker du ut den här fina gröna skalade bönan inuti då.
Just
och sen gör du en finhackad och lite rödlök och blandar med. Och olivolja och äppelcidervinäger till det där. Så har du ju en fantastisk bondbönssallad till vilken måltid som helst nästan.
Men du måste för hand trycka ut varje enskild böna ur sitt skal.
Ja, men det går ganska fort. Det är ju ingenting som du har jättebetydelse för din kaloriförsörjning. Men det är en fantastiskt god rätt.
Det är lite som att skriva en bok. Alltså man måste skriva varje bokstav själv.
Ja, det där har du prövat på. Jag håller på med det där.
Ja,
alltså. Det,
ja. Men, du, tillbaka till potatisen. Vi fastnar på bondbönorna nu. Vi har nu kommit fram till... Vi kommer att prata sorter, lugn. Men nu har vi kommit fram till skörden. Det börjar bli höst. Blasten är stor och ymnig. Och du tänker, är det dags att ta upp potatis nu?
Mm. Du kan helt... Jag gör så här att jag börjar ju ta upp efterhand under säsongen.
Just det.
När det blir, och då får du ju koll på hur den utvecklas också. Det är bra... Om vi tar en sort som till exempel Sarpomira. Som är trippelresistent mot bladmögel faktiskt. Men då är den känslig mot andra sjukdomar istället sen då. Men... det finns nya sorter av Sarpomiran också, för det var lite kritik mot de första vad det gällde att det blev hål i dem och i kärnan alltså, och smak och sådana där grejer. Men det har utvecklats nya också med väldigt hög bladmögelresistens då. Men den blasten där, den blir väldigt hög och den är grön och växer ända in till den blir dödad av frosten helt enkelt då.
Mm.
Och det går att ha potatisen kvar så länge i backen också. För det är en grej just med blasten. Man kan skära bort blasten, slå ner den med lie, avlägsna den och så vidare. För det som händer är att skalet blir starkare på dem då. Va?
Mm.
Det är inte lika viktigt när du odlar till husbehov. Men det är desto viktigare om du kör med potatisupptagare och maskiner och sånt som du gör i jordbruket då, så att du inte får massa skador på potatisen i onödan.
Du behöver ha ett kraftigare skal.
Ja, precis.
När man skördar under säsongen, då lärde man någonting i fjol som är att man mjölkar potatisen. Och det är att man helt enkelt kör in handen under och tar ut några knölar. Så att det är inte att man inte vänder hela skiten upp och ner med en grep, utan att man tar lite potatis med
ja,
handen.
Du kan kolla om inte annat. Jag tror inte det var jag som lärde dig det, eller om jag nämnde det för dig. Jag tillämpar inte det speciellt. Jag har ganska mycket potatisodling då. Det är ju mer om du har pallkragar och väldigt få och så vidare. Men jag vet att, jag tror till exempel Sara Bäckmo har berättat om det och tillämpat det bland annat.
Mm-hmm. Ja, det ser man.
Ja.
Men då väntar du, man behöver inte slå ner blasten med lie, det är överkurs.
Nej,
men väntar
det
tills den har lagt sig.
Du menar att den viker sig. Det är ju olika sorter hur de beter sig.
Ja, men när ska man ta upp den då? När är det dags att slutskörda potatisen?
Ja, det beror ju på olika sorter och sånt där. Men jag brukar ta upp potatisen i september.
Ja.
Den här vinter. Den ligger bra i jorden också, va? Så det är ingen brådska. Men jag brukar inte slå ner blasten, utan jag är försiktig istället. För i och med att jag tar upp den manuellt, så är det bra att rycka upp blasten helt enkelt. Så får du med dig mycket av potatisen upp då.
Jag hittar ju väldigt mycket potatis i mitt land när jag sådde potatis nu. Satte potatis.
Ja.
Och den var ju fortfarande fin och skulle gå och äta jättebra. Så det verkar som att man kan förvara potatisen i landet över vintern.
Ja, alltså det är ju en metod om man inte har jordkällare. Och odlar väldigt mycket potatis. Så gör du en stuka helt enkelt.
Vad är det?
Ja, det är ju att du på ett ställe i ditt land. Gärna där det är lite höglänt. Så att inte du får för mycket vatten och fukt och sånt i. Så gräver du ut lite grann utav ytjorden. Och så lägger du all din potatis där. Och så täcker du över den med hö eller helst halm egentligen.
Mm.
I ett par tre decimeter ganska kompakt lager. Och så täcker du över med jord. Och packar det här runt omkring sen då. Och kan vara bra att lägga någonting uppe på med så att om det regnar väldigt, väldigt mycket att det inte rinner in i det här då. Men sen kan du öppna den varma dagar, men du springer inte öppna där hela tiden utan det är ju det stora lagret i så fall. Och så kan man förvara alla rotfrukter i princip. Även vitkål vet jag att man har förvarat så då.
I stuka?
Jajamensan.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at UH1.com.
Men vad finns det för andra sätt att förvara potatis? Jordkällare är ju ett givet sätt. Hur ska man förvara potatisen där?
Det är ju så. Och där är det ju viktigt då att man inte har betonggolv i hela jordkällaren och så. För att det kan bli för torrt då. Då skrumpnar ju potatisen. Utan du vill ha en rätt så hög fuktighet då i din potatiskällare. så att inte rotfrukterna torkar ur då, framförallt potatisen. Jag gör så här att jag har plastbackar som jag lägger potatisen i.
Mm.
Och det går, min dotter har använt sig utav tunnor. Och det man får lära sig då när man tillämpar det här, och är givetvis i ett svalt kallt utrymme.
Mm.
Det är bra om det kryper ner åt 3-4 grader i alla fall, va. Är det varmare så kommer de att komma igång tidigare på våren och så. Men kan du hålla det nere, då ligger de i vila väldigt länge. Så att du kan ju ha potatis ända fram i maj året därpå, va.
Men och när du säger plastbackar och tunnor, då tänker jag direkt att det blir för fuktigt för potatisen där i.
Precis, och då måste du lära dig det utifrån ditt utrymme där, och då får du glänta precis lagom mycket. Och det där ser man ju, du får alla de här rotfrukterna, och det här är ju levande organismer, så det sker en andning.
Mm.
Och det innebär ju att det kommer ut fukt. Så du får ju det plaskbröt där inne om du låter locket ligga på utan någon form av ventilation, va? Och lyfter du av så blir det ju torrt istället. Så att man får göra en liten glipa helt enkelt. Jag har också använt mig av vanliga papperssäckar som är lite, vad ska vi säga, du har ett litet vaxskydd på dem.
Okay.
Bruna, alltså sånt som spannmål är i, eller jag har faktiskt använt de här gamla sopsäckarna som fanns förr i papper. Jag tror inte de används längre.
Nej, nej.
Men jag har haft dubbla sådana och lagt potatisen i. Och det har stått sig väldigt, väldigt, väldigt
bra. Det tycker jag låter bra. Det låter som ett bra sätt att få potatis.
Ja, men du behöver kylan så att du håller dem i vila då, va?
Ja, för det är min nästa fråga. Jag förvarar min potatis i två lårar i min jordkällare. För att jag tyckte att ordet potatislår kändes som någonting jag kände igen. Så därför, så två stora trälådor med lock.
Mm.
I den ena, där jag hade väldigt mycket av sorten amandin. Där fick jag en väldigt kraftig groddning.
Ja.
Och då undrar jag vad det är som har hänt.
Vet inte. Det kan det vara olika temperaturer. Det är ju olika sorter framför allt. Så att de är ju olika. Det är säkert så att det beror på sorter också, va?
En grej som också hade hänt i den här amandinlådan var att det hade tagits in möss. Det hade kommit in möss i jordkällan, gnagt ett hål i potatislåren och sen haft fest inne bland amandinpotatisen. Kanske har mössen gjort att de har börjat gro?
Nej, jag vet inte. Skulle kunna vara så kanske om man...
De alstrar värme och...
Ja, om det har varit mycket. Men alltså det låter ju väldigt tragiskt. För just amandin är ju den godaste och finaste och bästa potatisen som finns.
Men det här har ju gjort att jag nästan bara har satt amandin till nästa år. Eller till i år.
Ja.
För att jag hade så fina groddar på dem. Det var ju som att jag hade förgrott potatisen om mig själv.
Okej, okay. Ja, det är ganska vanligt faktiskt.
Så nu tryckte jag ner den i jorden. Mm. Så jag kommer få väldigt mycket amandin i sommar. Och det där tänkte vi ska prata om också. För det är ju vanligt att man köper sättpotatis på, liksom, på granngården eller plantagen eller sådär. Men och då, ganska sent i livet så förstod jag att sättpotatis och potatis är samma sak.
Jaha. Vad tänkte du innan då? Hade du funderat över det överhuvudtaget då?
Nej, jag trodde att man var tvungen att köpa sättpotatis för att kunna odla potatis.
Ja, att du måste köpa den här jättedyra kontrollerade potatisen.
Exakt, ja. Exakt. Att man var tvungen att betala 60 kronor för ett kilo på en plantshop.
Mm.
Men nu har jag insett att jag kan bara ta den potatisen som jag hade kvar och sätta.
Ja, när man odlar till husbehov större mängder så köper man ju inte sån potatis. Det gör man inte, utan man tar ju och använder sina egna potatisar som sett potatis då, va.
Just det, om man inte vill ha in en ny sort förstås, då måste man
ja,
köpa.
Precis. Jag har faktiskt till och med använt köpt vanlig matpotatis, amandin till exempel. När jag började med den då köpte jag i butiken.
Mm-hmm. Mm. Du får oss osökt in på det här med sorter.
Alltså grejen är varför, vi måste ta det också då. Varför finns det sättpotatis då? Jo, men det är ju alltså kontrollerade odlingar. Man garanterar att det inte för med sig sjukdomar och sådana saker, va? Som när jag köpte Amandin i butik, då har det inte varit någon sån kontroll. Det är ju kontrollen som kostar.
Mm.
Så att du tar ju en risk om du använder annan potatis då.
Du har också sagt till mig att potatis är det som man verkligen ska odla själv, för att det är det som är mest gifter i som man köper.
Ja, om du inte köper ekologiskt då, och den är ganska dyr, för det är mycket. Det finns ju en anledning till att man besprutar potatisen mycket då. Och det är ju bladmögel framförallt då. Så att är det blöta år så med mycket regn och sånt där, då kan ju alltså potatisen besprutas var och varannan vecka, va?
Mm. Ja, det låter ju dåligt. Mm. Alltså för människorna som ska äta den.
Ja, jag vet, jag ska inte uttala mig om hur farligt det är och så vidare. Jag tycker inte det är speciellt trevligt i alla fall. Potatis är en av de grödor jag gärna äter ekologiskt, eller framförallt egenodlad då.
Men du, det här med sorter då, Patrik?
Ja.
Du har nämnt två, Amandin och Sarpomira.
Ja, just det. Jag odlade Sarpomira mycket förut. Och det, jag var inne på det att de hade väldigt hög blast. Mm. Och hög blast är besvärligt om du ska hålla på med maskiner och sådana där grejer. Visst, du slår ner den eller de sprutar den också. När det är konventionell potatisodling så är det ytterligare en sprutning. Och det är ju att du sprutar så att blasten dör då, va? Blastdödningsmedel. Mm. Det får du inte göra med ekologisk odla då, utan då slår de ner den, tror jag.
Mm.
Men när du har en husbehovsodling och tänker ogräs och sånt där, så är det ju jättebra med grönsaker som får stor blast. Dels så täcker det ju bra och skuggar bra och sånt, så att du får bort ljuset för ogräs. Så det har betydelse. Och där är ju inte nackdelarna med stor blast. Och det är mycket biomassa också som du kan kompostera och sånt och få fin kompost på. Så jag tycker
eller djuren?
Ja, inte potatisblast precis då, men...
Vill man inte göra det?
Nej, inte potatisblast ger du inte till djuren.
Varför
inte
då?
Nej, den är ju giftig. Du får ju inte äta potatisblast heller.
Nej, absolut inte. Skulle aldrig... Men varför går det bra att kompostera den då?
Ja, men då förmultnar den ju.
Och försvinner giftet då?
Ja, det bryts ner.
Kul att det lät som att jag skämtade när jag sa att jag gav den till djuren. Jag menar alla. Okej, uppfattat. Okej, så Sarpomira, hög blast. Finns det andra bra grejer med Sarpomira?
Ja, det var ju den att den är bladmögelresistent. Och den har alltså 3 gener för det. Så att eventuella bladmögelmutationer måste alltså fixa alla de här 3 slumpmässigt för att ta sig igenom det där. Så att det är ju i princip... Ja, jättebra då. Men sen vet jag också att de har gjort nya sorter med den här bladmögelresistensen då, som inte är lika känslig för andra sjukdomar och som smak. Den utvecklas helt enkelt då. Så det får man titta på om man vill använda sig av den. Det är ju inte minst viktigt om man har mycket problem med bladmögel då.
Och sen förespråkar du Amandin för att den är god?
Ja, det är min... favoritpotatis är det.
Och sen då?
Sen, den jag odlar mest av själv nu mer, det är Solist. Och den har jag fått utav den här bonden som jag hjälper med att bygga upp biodlingen då för pollinering av hans vitklöverfröodling. Jag har nämnt han tidigare då. Han odlar Solist, det är en ekobonde. Och den är... också, alltså vi fick så stor skörd utav den. Jag har odlat den några år nu då, men i fjol speciellt då när jag la ner mig på potatisen mer. Så med vattning och det här som vi har pratat om idag. Alltså vilken skörd. Den trivdes så enormt bra i våran morän, näringsrika morän här uppe i Värmländska bergen då. Alltså det var helt otroligt.
Ja, kul.
Alltså jag fick ju... under de bästa stånden, jag har 15-20 stora potatisar under ett stånd då.
Oj!
Ja.
Helt och då otroligt.
Ja, och sen är den är inte jättemjölig så där så att den kokas under och så, men den är åt det mjöliga hållet. Jag vet inte hur man kallar det när man provar potatis och sånt där. Men kanske lite lätt mjölig då. Och det är ju perfekt. Du får ett mos som är lite torrare. Som inte är så där blaskigt och blött. Du får en jättefin potatisgratäng. Superbra att göra klyftpotatis och pommes frites. Och som bakpotatis. I och med att vi fick så mycket stora potatisar då nu. Så... har vi återuppväckt 80-talet med bakpotatis där igen då, va?
Med gräddfil och lite stenbitsrom och kanske lite rödlök, eller?
Alltså, du har precis. Och smör. Bara att baka en potatis och lägga smör i som får smälta ner i är ju helt underbart.
Okej, Solist heter den.
Solist heter den, ja. Den går faktiskt som tidig. Men jag odlar den som vinterpotatis då här, va? Den är inte extremt tidig, det är ingen som jag odlat till midsommar då, men...
Vad odlar du till midsommar?
Ja, i år ingenting, och i fjol gjorde jag inte heller det faktiskt.
Men om du ska säga en tidig sort?
Ja, Maria, Rocket, är ju två som jag... det finns en... Jag undrar om den är en variant av Amandine... Man kan misstänka det på namnet. Jag har tittat på den, jag har faktiskt inte odlat den. Men jag kan nämna den i alla fall. Den heter Gourmandine.
Mm-hmm.
Alltså Amandine och som börjar med gourmet ungefär. Gourmandine. Så den kan man nämna också då, va. Sen är det en mycket välkänd sort som jag har odlat mycket genom åren också. Det är Asterix.
Mm. Lite röd i skalet.
Ja, den känner du igen på det. Och, men det är ju mer en fast potatis då. Så den har fungerat bra. Den har hyfsad resistent mot mycket sjukdomar också. Dock inte helt skyddad på något sätt då.
Inget som jag hade väldigt mycket problem med min potatis i fjol. Jag fräste ju ett nytt land i gräsmattan.
Ja, just det.
Och då får man ju någonting som heter knäppalarver, va?
Ja.
Berätta.
Alltså det är ju en larv. Jag vet inte vad den utvecklas till sen faktiskt. Men den är ju ett välkänt problem, just det här om du bryter upp gräsmatta eller om du har vallodling då, alltså odlar gräs till hö eller ensilage och bryter upp det där. Så 1-2 år efter så får du larver som äter sig in i potatisen.
Kommer jag få det även i år alltså?
Du kan få det, och det kan ibland på vissa jordar och så kan det bli värre andra året då.
Röven.
Det är mycket, mycket fårpotatis. Eller du får skaffa gris.
Vi, det blir i familjepotatis det också. Jag tar bort de döda larverna när jag skalar potatisen. De får bita ihop.
Okej.
Okay, det härdar de. Jag tycker att Amandine var hårdare angripet än Asterix när det gäller knäppalarver.
Ja, jag kan tänka mig det. Att, det är ju ofta så där när man växtförädlar så väljer man... Man får prioritera vissa grejer. Vi var inne på det här med tomat. Då ska det liksom vara... kan vara att de ska vara tidiga, de ska vara resistenta mot sjukdomar, de ska ha ett hårt skal. Ja, då kanske man inte samtidigt också kan få världens godaste tomat, va?
Mm, just det.
Och jag kan ju, eftersom Amandine är så fantastiskt god potatis, och, ja, för mig är det lite drömmen om potatis då, så kanske den inte... är lika bra på alla de andra bitarna då, va? Eller också så är det så att knäppalarven också
tycker att den är god.
Ja, jag pratade med, jag ska inte säga namnet på, utan, men den här bonden då, han är ju odlat mycket potatis och är jättekunnig då på det där. Han berättade för mig att det är ett gott tecken om knäppalarverna går i. Nämligen i potatisen.
Varför då?
Därför att det är alkaloider i, bitterämnen i. Och det tillhör ju de här ämnena som inte är superduper bra för oss alltså. Och han tog upp en sort som var populär förr som hette Magnum Bonum, som är en gammal klassisk. Den där togs bort för att det var så höga halter av alkaloider i, va?
Mm-hmm.
Och då visade det sig att knäppalarverna går i de mildare potatissorterna. Uh-huh. Medan de som är lite bittrare får mindre problem. Det är som att när det är mycket alkaloider, eller mer alkaloider i, så går inte knäppalarverna in i det där.
Mm.
Och där är ju en sort som jag har odlat en del också då, det är Carolus då. Den har ju bra motståndskraft och sådär mot bladmögel bland annat då. Den ger också lite sådana här, inte lika mycket som Asterix, men lite röda fläckar på skalet då.
Jag har ju provat att odla potatis på flera sätt. Dels har jag gjort det här fräset land på traditionellt sätt sådär med fåror. Ja. Sen har jag också provat det här att lägga ut kartong.
Mm.
Göra ett litet kryss, lägga potatisen under kartongen och sen lägga på halm på. Och sen har jag också provat att odla på höjden i hinkar, tunnor.
Ja.
Och idén då är ju att man fyller på med mer jord. Så när det har kommit upp 15 cm blast, då lägger man på mer jord. Och då ska det, i teorin, då ska det utvecklas potatis på, liksom hela vägen upp. Så att det blir väldigt mycket potatis på varje planta.
Ja.
Så det är ju ett tips om man till exempel odlar på balkong. Det är ju många av våra lyssnare som bor kanske i lägenhet. Och då är det ett sätt att kunna odla potatis på sin balkong. Att man skaffar ett djupt kärl. Och sen så lägger man ner potatis, täcker med jord. När blasten kommit upp 15 cm täcker man med jord. När blasten kommer upp 15 cm genom den jorden täcker man med jord och så vidare. Jag hade inte så mycket framgång med det sättet. Men jag tror kanske att jag vattnade för dåligt. Jag tror att det kräver lite mer vattning om man odlar så.
Mm.
Det här med kartong tycker jag funkade helt okej. Jag har gjort det 2 år. Första året då gick det inte något bra alls. Då tyckte jag det blev inget bra. Men andra året tycker jag att det blev helt okej faktiskt. Så har man tillgång till, typ om man har köpt en ny dörr så att man har en stor smidig kartong, då kan det vara ett sätt att odla potatis. I fjol använde jag faktiskt byggpapp. Alltså jag köpte en rulle och rullade ut. Bara för att jag inte orkade hålla på med kartonger.
Men nu sitter du där med ditt potatisland och gör fåror och kupar. Ja. Jag har också landat där faktiskt. Jag har ju experimenterat mycket under decennierna med olika saker. Så är det. Och jag vet att många tycker det är jättebra det här odla i halm och alla sådana saker. Att du får ju lägga ordentliga lager över då så att du inte får solljus igenom och gröna potatisar och så då.
Ja, det där med gröna potatisar, vad berätta om det?
Ja, det är ju så att ligger potatisen för ytligt, alltså ofta så att det syns helt enkelt då i princip på ytan, så solljuset träffar den, då får du grön potatis och det blir väldigt höga halter av solanin i. Och det är ju det ämnet i potatis som gör att du inte ska äta blasten, va? Det är giftigt. Så, och det har också visat sig, förr så skar man bort den gröna delen då, men det har visat sig att solaninhalten ökar i hela potatisen då. Så är det grönt på potatis så äter man den inte helt enkelt då. Därför är det viktigt med kupningen också då, va?
Synd för min familj, för jag har skurit bort. Då ska jag inte göra det mer alltså.
Nej.
Okej. Då känner jag att jag har koll på potatisodling. Mm. Är det något du vill tillägga?
Nej, jag tror vi är nöjda där faktiskt. Nu har det gått en timme, Kalle.
Patrik, för ett par veckor sedan så fuckade vi upp med inspelningen av I väntan på katastrofen och var tvungna att göra om hela podden. Vi gjorde att Britta, som skulle spela in sin podcast, Britta och Parisas podcast, efter oss fick skjuta upp sin inspelning och det blev ju katastrof för henne. Och vi var ju väldigt tacksamma för att hon hjälpte oss på det här sättet. Så tacksamma att du skickade en present till henne.
Ja.
Och det var ju en prep present
Ja, det var det. Det var det. Eftersom det handlade så mycket så tyckte jag det var roligt. Det var inte bara det. Hon fixade ju och backade upp med. Det var din tur att hämta på dagis och allt. Och hon åkte iväg. Så hon backade ju upp oerhört mycket. Och det var ju jag som dabbade mig också där, va. Det visade sig ju att programvaran la av helt plötsligt.
Jävligt. Men låt oss inte snöa in på den tekniska problematiken i podcastinspelningen, utan prata istället om den här presenten. Det var en schweizisk armékniv.
Ja, det är det. En variant av den som jag tycker är fantastiskt bra som ett vardagsredskap att ha med sig. Det finns ju en mängd olika sådana här förkortningar och benämningar som används in i preppervärlden då från den engelska delen, va. Och det är ju EDC till exempel, Everyday Carry. Och det är ju mer det som du alltid har på dig när du lämnar hemmet, kan man säga.
Just det.
Och jag tycker just att den där lilla Victorinox-kniven då är... Alltså jag har haft den i fickan sedan 35 år tillbaka.
Det är väl länge ju. Är det samma kniv du har haft eller har du bytt ut?
Ja, nu har jag bytt ut den, men jag har haft samma kniv. Och det är till och med så att jag fastnade i en flygplats en gång med den. Och hade den i fickan. Och
varför gör du då?
Nej, jag fick ju lämna ifrån mig den, så de la den där i en kartong och det var inte mer väsen på det, va. Utan jag gick in, men jag satt där inne och tog en kaffe i väntrummet då, på flygplatsen, så sa han, men nu har jag det här är, då hade jag haft den i 15-20 år, va.
Känner du naken?
Ja, och jag sa det till min hustru, du, jag måste gå ut och se om jag kan inte... Jag har haft den så länge, den där kniven, så att jag måste gå och fråga där om jag kan fixa det på något sätt. Så jag gick ut och de gav mig ju kniven då, så gick jag ut till bagageinlämningen och fråga. Och då fick jag utav någon där som var vänlig och gav mig en jättestor kartong. Jo, typ 40x30 cm och jag la den där kniven där i och skickade den som bagage då.
Jaha.
Och vi stod och väntade i bagageutlämningen när vi hade kommit hem till Sverige på den där lådan. Och det kom allt möjligt rullstolar och sen var det liksom ingenting som kom. Och till slut kom den där lådan och det var ett stort hål i den och jag tänkte, nu är ju kniven borta. Men den låg allt där i.
Ja, vad skönt.
Den finns kvar här än. Men den här
kniven... Vad är det som gör den så bra?
Ja, men den är så liten... Och den är ju också laglig om du har den med omdöme. Det är inget lås. Det stora knivbladet är relativt kort där också. Och det är inte låsbart. Så att det, i de flesta situationer så är det en kniv som liksom inte går under knivlagen. Men det är sax, det är kapsylöppnare, det är skruvmejslar, det är borr, det är nål och sådana grejer i den då. Så att... allt ifrån när du ska öppna paket till... alltså jag springer inte och hämtar verktyg om jag ska sätta upp någonting på väggen heller. Utan då åker ju den där kniven fram och så borrar jag ett litet hål med sylen. Och skruvar i skruvar och sådana där saker med den. Va? Så att den är väldigt, väldigt allsidig. Den där jag skickat till Britta, det är en lite utvecklad, den är i princip samma som den som jag alltid haft, men den är några millimeter bredare och det ryms en liten såg.
Mm.
Och du vet, den är ju inte lång den här och sågen är inte jättelång heller, men det jag kan säga att det är den kniv i världen som förmodligen är mest... eller oerhört mycket bättre än vad den ser ut. Det finns ingen annan kniv som är så mycket bättre än vad den ser ut som den kniven. Den är nästan magisk. Och varför då? Det är ju för att jag har valt ut den. Det är också en sån där present då till alla barn och barnbarn och de som är jubilarer och så vidare. Och då har jag modifierat den där lite grann med utrustning som finns då.
Mm.
Så att jag har bytt skalen på kniven så att det finns... Ja, det brukar ju sitta en tandpetare och en pincett i de där.
Just det.
I små hål då i skalet där, va. Pincetten, den är hatad eller älskad, och jag tycker att den är jättebra om man använder den just där, om du får en flisa eller någonting sånt där, eller du behöver greppa någonting som är väldigt lite, så är ju en pincett oerhört
ovärderligt.
Ja. Ja, det är ju det, va. Det är ju en sån där grej som, om det är små första hjälpen, väskor och så vidare, så kompletterar jag den alltid med en superbra riktig pincett. Va?
Och stickor är ju någonting som man, det får man ju hela tiden också i livet.
Ja, ja, men precis. Och speciellt om du är ute i friluftsliv och sådana saker, så vill du kunna greppa om saker och ting då, som är små. Va? Så den är med i den där kniven också. Nu är det en liten pincett då, men det är ju alltid, är ett sånt koncept, så är det ju kompromissat med storleken då. Då byter jag ut i alla fall det där, så att jag har ett litet eldstål i.
Mm.
Och det är också ett sån grej som funkar så där. Alltså, det, vad kan det vara? 40-45 mm lång kanske. Ser verkligen inte mycket ut för världen, men är så otroligt bra alltså. Och det som är fördelen med sån där, det är ju att den funkar ju om den är blöt också, eldstålet. Där har du också sågen som är väldigt vass på ryggen, på baksidan, alltså den sidan som inte är såg. Så att du kan använda den kanten och skrapa så du får de här varma gnisterna då, va. Men sen är den också utrustad med en Victorinox kulspetspenna som instucken, ytterligare ett sånt där hål i skalet. Mm. Där och, så. Och det är också en sån här grej man kanske inte tänker på, men är det i situationer du behöver skriva upp ett telefonnummer, registreringsnummer eller någonting sånt där, så har du alltid en penna med dig, va?
För det är det som är grejen med EDC. Alltså det är saker som du alltid har med dig. Så då, och det går ju att bygga på olika sätt. Alltså, jag har ju varit ganska intresserad av det här med EDC. Och du vet, när jag pendlade förut så kanske jag hade ryggsäck oftare. Och då kunde jag ha som en liten necessär med grejer. Då kunde man ju ha lite paracord, alltså lite fallskärmslina och lite eldstål. Och du vet, som man alltid har med sig. Men jag har på något sätt, det är väl det där att man blir mer minimalistisk med åren. Att man märker vad man faktiskt använder. Så min EDC idag är bantad. Men jag har alltid samma saker i min högra ficka på brallorna.
Ja.
Där har jag alltid en Leatherman Wave. Alltså ett sånt här multiverktyg.
Ja.
Med, som jag har kompletterat med ett sånt här klipp så att den sitter liksom. För de är ganska tunga, så om man den skramlar runt i fickan så blir det jobbigt. Men om man kan sätta fast den på fickan så sitter den väldigt bra. Och sen har jag tändare. Och sen har jag en liten sån här, en pytteliten ficklampa som drivs av ett AAA-batteri.
Mm.
En O-Light, jag kommer inte ihåg vad den heter. Den ligger alltid där. Och sen brukar jag också ha Lypsyl, men det är bara för att jag har torra läppar. Det får man väl välja själv. Och sen har jag såklart snus och telefon och plånbok och nycklar. Men jag tycker att det där är så, som, för mig var det lite instegsdrogen i det här med beredskap och prepping. Att ha grejer i fickan som man, ja, men som man behöver i sin vardag. Alltså att jag alltid har tändare. Det är ganska bra att ha. Jag använder det väldigt ofta.
Ja, det har jag också. Den fungerar ju dock inte speciellt bra om den blir blöt, va? Så är det ju. Men det ser ju likadant ut för mig. Jag har alltid haft så också, va? Och jag har också alltid bicktändare i faktiskt en i varje ficka.
Mm.
Och det är ju just det där att kunna göra upp eld.
Mm.
Du har ju Leatherman Wave. Det är en helt annat pris på den, och den är större och klumpigare. Jag tycker att den är för klumpig, tycker jag. Mm. För att ha i fickan faktiskt. Så därför kör jag med den här Victorinoxen. Men du får ju vissa grejer med den här Waven, bland annat tång och sådana saker då, som kan vara väldigt användbart i vissa situationer då.
Ja, tången är ju väldigt bra. Alltså du kan dra muttra med den, och har en avbitarfunktion, vilket också kan vara väldigt värdefullt. För mig så förändrades det helt och hållet när jag köpte det till det där klipset som man satte på den. Innan dess så kunde jag inte ha den i fickan. Men sen klipset kom, då har den blivit en del av min EDC.
Ja. Jag ska ta lite till med den där Victorinox, de här modifieringarna med utrustning som finns att köpa då. Du har ju korkskruv i den där också.
Mm.
Och i det utrymmet som finns där korkskruven är, där är ett litet hål. Så där sitter det en nål.
Mm.
Kan också vara bra när man ska operera ut förliser till exempel. Det går att använda till många olika saker, men det är framförallt den biten jag själv tänker på där då. Men i den här korkskruven sen så sitter det inlindat fnöske som också tål att bli blött. Det är liksom vaxat och brinner väldigt länge, så att man kan ta delar av det där fnösket och fluffa upp det lite grann och använda för att tända med eldstålet.
Vad coolt.
Och utanför, den är ju inskruvad i bott på korkskruven den här då. Och utanför den sen så sitter det en mikroskruvmejsel kan man kalla det. Men det är ju den för de här allra minsta skruvarna, till exempel i glasögon och sånt där då.
Just det.
Vad coolt. Så den är ganska välutrustad med såna här vardagsgrejer den där då. Plus att du faktiskt kan använda för att göra upp eld. Göra upp eld, det är ju liksom den basala grejen för att upprätthålla kroppstemperatur om du hamnar i en besvärlig situation någon gång.
Mm.
Men sen är det också så att den där kniven ser som sagt var inte mycket ut för världen. Men med det stora knivbladet och sågen så kan du faktiskt göra kilar till exempel.
Mm.
Det är ju så här att om du vill göra upp eld och det är blött ute, då är det en helt annan sak än om att det är krutart ute, va?
Mm.
Får du tag i stående virke som är uppe i luften, så är det blött på utsidan och jättesvårt att få eld på. Men kan du dela på det där så är det torrt inuti.
Mm.
Och det är ju inte så svårt om du har yxa och sånt med det, men det har du inte, utan här har du en liten schweizisk kniv. Då kan du alltså tillverka kilar med kniven och sågen. Och bland det hårdaste och bästa vi har faktiskt i Sverige, det är färska grangrenar som har väldigt täta årsringar då.
Mm.
Och då täller du till dem så de blir relativt spetsiga i ena änden då. Men då behöver du ju någonting att slå med också. Det är egentligen bara att göra en klubba. Och det kan du kapa med den här sågen då. Så du kan hålla i handen och klappa till. Och det går också faktiskt att såga av ganska grova ved med sågen. Du kan inte såga av det rakt igenom så här. Men om du sågar runt och bryter det sista så kan du göra det, va. Och du kan även använda kniven. Men då sätter du den inte helt utfälld utan i 90 grader. Så att du inte skadar den. Och så gör du ett första spår uppe som du kan sätta kilarna i då. Så att det går att bygga skydd och allt möjligt med den här. Det är nästan en egen heldagskurs faktiskt.
Jag tror Patrik, om du har tid nu mitt i vårbruket så skulle det vara toppen content till vår Instagram om du kunde visa när du gör upp eld med din schweiziska armékniv.
En liten kort film då, ja.
Ja, exakt.
Mm.
Kul!
Ta lite näver och skrapa upp lite bös på utsidan där och så bara slå gnista. Det blir ju en 10 sekunders film det. Ja. Det kan jag göra. Kul. Men du, jag har lite egen marknadsföring jag skulle vilja ta som avrundning på det här avsnittet också.
Ja, men gärna.
Jag har ju pratat om att jag har funderat på att göra en småbrukarkurs.
Mm.
Och jag hade en trädtillverkningskurs här nu. Jag har ju alltid kört biodlingskurser förut. Mm. Men känner att det vore så oerhört roligt att bredda det där då. Och jag blev jätteinspirerad när jag hade trädtillverkningskursen.
Vad kul.
Och såg att det där vill jag spinna vidare på. Och jag pratade med min hustru här om vi kunde få plats med en småbrukarkurs. Just det kändes som viktigt att komma igång med den också. För att om man inte har kört förut så vill man ju köra så man får grepp om och möta deltagare och prova att göra grejer och sånt där också. Så att vi hinner med en, så kanske vi kan göra flera nästa år då.
Just det.
Men den har jag faktiskt, nu blir det en med 4 dagar i år då. Det blir en dag i slutet på maj. Och sen blir det en helg i juni och en dag i september. Och det är ju för skörd och konservering och sånt i september då.
Men gud vad spännande, Patrik. Här kommer vi få lära sig allt ju.
Ja, alltså det som är på ett småbruk, ett mindre småbruk då. Men det inbegriper ju en orientering om biodling med toppriskkupa, plantuppdragning, smådjur, konserveringsmetoder och ja, en småbrukarutbildning med fokus på hållbarhet och beredskap då.
Ja, spännande.
Så den finns, det finns 12 platser då och det ingår fika, mat och eftermiddagsfika och sånt där. Och min hustru kommer, det blir ju 4 dagar och är vi 12 om den blir full då, så är det ju, blir det matlag på 3 till lunch varje dag. Och då blir det, om vädret tillåter, att man lagar mat över öppen eld med olika redskap som en del i kursen också då.
Gud vad spännande. Så det,
ja, jag tyckte det lät väldigt roligt både som lärare och deltagare faktiskt.
Ja, och om man vill gå den här kursen, vad gör man då?
Då får du gå till min webbsida småbruk.se och där ser du i menyn kursprogrammet då, så går du till den sidan och bokar kursen där helt enkelt. Och det är småbruk med å.
Ja.
Småbruk.se.
Och vad kostar det?
Den kostar inklusive moms 3950 kronor för 4 dagar och inklusive mat då.
Otroligt
boende, jo det är det. Det är ju första säsongen också. Så att, nu...
Man är testkanin lite.
Ja, lite så är det. Så är det.
Och boende, och det är ju... vad sa de det?
Boende är ju så här att det finns möjlighet att hyra stugor.
Mm.
I 10 minuters avstånd härifrån då, inne i gräsmark. Men sen har vi också 2 sjöar där man kan campa, där man kan ställa en husbil eller en husvagn eller tälta vid stränder då.
Och det här är utanför Sunne i Värmland?
Ja, det är det. Det är 3 mil nordväst om Sunne, upp i skogarna och bergen i Värmland.
Det här låter som den perfekta presenten till... den person du känner som drömmer om att kunna klara sig lite bättre själv, tycker jag.
Mm. Det är ju i första hand en introduktionskurs, en bred sån för den som vill komma och titta, vara med och pröva på. Det blir mycket praktiska inslag. Lite beroende på väder. Blir det för dåligt väder, ja då får man ju kanske gå in och förskjuta lite mer åt föreläsning och teori och sådana saker. Eller kasta om med programmet, köra lite konservering kanske när man skulle satt ut planter. Ja.
Ja, men missa inte chansen att lära dig. Och en grej som jag kan också säga till er som lyssnar, det man får med Patrik är också att om man bygger relation med Patrik så kan man fortsätta ställa frågor i all oändlighet sen.
Ja, jag har till mina kunder så har jag ett forum där det finns möjlighet att ställa frågor och sånt där också, om inte annat.
Kul! Småbruk.se. Du, Patrik, tack för idag.
Tack själv, Kalle.
Kriga på med vårbruket så hörs vi om en vecka.
Det gör vi. Ha det bra!
Ha det bra, hej då!
Hej!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. and United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.